Peter Koenig heeft mij...
Nee, verlos.
Waar
is het? Waar is het nog?
Vernuft, ja.
Niet zitten.
Dat is toch niet.
Ja, maar dat feilt.
Ja, maar ze hebben...
Ja, maar dat kan je wel verstaan, dat feilt.
Nee, dat is geen naast.
Niet, dat feilt. Skin, die is
niet feilt. Maar je hoort vernuft, voor je aan het vallen.
Ja,
dat hebben ze geleest, ja.
Ja, maar... Sneller, ga in de vluchten naar direct terug, man.
Wat wil je?
En naar bed,
ja. Maar je hebt het gehaald, ja. Je bracht zij dan?
Nee, fijn.
Vernuft.
Ja, maar ze kom je hoog dat die zee dat je niet verstaat. Die zee dat je niet.
Nee.
Nee, je moet spelen, hè. Je moet talen, hè. Zo zat... Åhörarna tror att de ser det.
Ja, men de känner mig ibland.
Känner de?
Ja, jag menar...
Jag
vet inte
på hur du gör det här.
Ja, det är just det. Ja. Jag ser dem och känner dem.
Verkligen?
Absolut.
Gör du det?
Ja, det
gör. Känner du det på?
Jajamensan.
Då är det bra då.
Ja, fortsätter vi. På nött!
Och innan vi slutar så vill jag tipsa om det rika text- och ljudarkiv som ni hittar om ni söker på Dramaklassiker i Sveriges Radios app eller på webben. Där finns en lång rad hela radioteaterföreställningar från förr.
Marie Wennersten sa det. Nu är klockan 9.
I Liverpool i Storbritannien åtalades idag en 53-årig man för att ha kört in i en folkmassa i måndags. Han åtalas för 7 olika brott, säger åklagaren Sarah Hammond.
Of dangerous driving, causing grievous bodily harm with intent, wounding with intent to cause grievous bodily harm, and attempting to cause grievous bodily harm with intent.
6 fall av olika typer av misshandel och orsakande av kroppsskada och 1 fall av vårdslöshet i trafik. Enligt polisens uppgifter idag var det sammanlagt 79 personer mellan 9 och 78 år som skadades när den svarta Ford Galaxyn brakade in i folkmassan i måndags. 7 personer är kvar på sjukhus och återhämtar sig. 53-åringen som ställts inför domstol redan i morgon fredag beskrivs i brittiska medier som en lokal affärsman som bor med sina 3 barn i ett hus i Liverpool. Polisen har inte presenterat några motiv. Det återkommer vi till, sa Jenny Sims från Liverpool-polisen.
When we are able to, we will provide further information.
Pontus Mattsson, London.
Så Sverige, norr om Götene i Västergötland, skadades 4 tonårspojkar ikväll när en A-traktor voltade av vägen i hög hastighet. En av dem är allvarligt skadad. Händelsen utreds som vårdslöshet i trafik, vållande till kroppsskada och olovlig körning. Idag på veterandagen så uppmärksammas de svenskar som deltagit i fredsbevarande insatser runt om i världen. I Göteborg fick utlandsveteranen Mikael Borggren medalj av kronprinsessan Victoria.
Jag blir väldigt glad och det är ett sätt att styrka det här att vi gör ett bra jobb och så vidare utomlands.
Under ceremonin på torsdagen på veterandagen delas hedersmedaljer ut till de som tjänstgjort i fredsbevarande och humanitära insatser världen över.
Man är ju bara som person en pusselbit och Sverige säger ju ett bra arbete och till exempel som ett land som Kambodja som jag var 92 som hade oerhört jobbigt och jag sa till några av de här som jag arbetar med att vänta ni en dag så blir det ett jättefint land med turism och så vidare. Och det ser man idag. Det är också ett exempel.
Det är inte bara militärer som hyllas på veterandagen. Även civila yrkeskategorier finns bland de som uppmärksammas av Försvarsmakten.
Det känns lite högtidligt och lite fint och en uppskattning för det jag har gjort när jag varit ute.
Birgitta Nilsdotter från Halmstad hyllades bland annat för sina insatser som medicinsk sekreterare på fältsjukhus. Och med sina 10 års erfarenhet av tjänstgöring utomlands hedrades hon för andra gången.
Men jag har fått en jetong tidigare för mina insatser i Libanon. Idag var det ju för Somalia och Saudiarabien.
Reporter här Teddy Paunkoski på P4 Göteborg och Roger Udin på P4 Halland. I Ekostudion klockan 9, Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
Hur är det nu med riset? Hur länge kan man äta det när det har stått i kylen? Agnes Wold svarar strax på våra frågor kring matens hållbarhet och som vanligt så avlivar hon en mängd myter. Men innan dess, ett tips om senaste utgåvan av Meny.
Börja diska era stekpannor med diskmedel.
Visst kan gjutjärn rengöras med diskmedel och visst funkar det med tomatsåser.
Inbränd smuts och matrester, det är bara att skrapa bort.
Joel visar hur han renoverar gammalt gjutjärn, avlivar myter, berättar hur gjutjärn används och sköts på bästa sätt.
Jag älskar att ta hand om de här från sent 1800-tal.
Meny i P1 och i appen Sveriges Radio Play.
Och Thomas Tengby hör vi dessutom om en liten stund när vi sänder förmiddagens Ring P1 i kortversion. Men först nu så lyssnar vi till Agnes Wolds uträkningar och analyser.
Så att om du börjar med 100 bakterier så har du då efter 4 timmar 26 000 bakterier. Det är fortfarande ingenting.
Det låter bakterier, som någonting.
Ja, precis. Vissa kvällstidningar så kan man ju skrämma upp folk med det. Men det är ingenting. Men sen efter 6 timmar 400 000 bakterier. Ja, 8 timmar 6 miljoner bakterier. Det här någonstans. Ja, men som vi har sagt, en droppe saliv innehåller 100 miljoner bakterier. Så 10 timmar, då behöver vi komma upp i 100 miljoner. 12 timmar, miljarder. Alltså det är där någonstans maten börjar så att säga bli dålig.
Fråga Agnes med Christer Lundberg och Agnes Wold.
Välkommen Agnes.
Tack ska du ha.
Och såklart du som lyssnar. Jag som haft äran att få äta lunch och middag med dig många gånger vet ju att du är en person som verkligen njuter av mat och dryck.
Mm.
Men jag vet inte vad du tycker om den här rätten som nämns i ett klipp från Sveriges Mästerkock.
Det är de godaste kroppkakor jag har ätit.
Va?
Så för mig får du ett rungande ja, det ska du klart för dig. Lingorna var också väldigt goda.
Gillar du kroppkakor?
Ja, jag har bara ätit det faktiskt ett par gånger. Det var supergott alltså. Men Göteborg är ju inte kroppkaksmäcka, men jag var i Kalmar och där hade de ju kroppkakor.
Det brukar ju beskrivas som någon sorts sydsvensk dumpling.
Nej.
Jo.
Ja, det är väldigt... Dumpling är väl liksom, det är en vetebulle. Det här är ju potatis.
Ja, en sydsvensk dumpling.
Jo, men det är som att säga att spaghetti är som potatis i ormform. Det är det ju inte. Utan det är ju denna underbara potatisbulle där. Och sen så det här underbara fläsket inuti. Och så den underbara lingonsylten och det underbara smälta smöret i. Så att det är supergott.
Det här är ju bara ett litet stickspår. Men i det här avsnittet som i stort kan sägas handla om hållbarhet på mat finns många frågor som handlar om temperatur och lagring. Och den första som kommer från vår lyssnare Erik rör just kroppkakor.
Hej Agnes. För ett tag sedan så kokades det kroppkakor hemma hos oss. Kväll blev till natt och när klockan slog 1 och de nykokade kroppkakorna inte helt hade hunnit svalna så ville jag ställa in de ljumna kroppkakorna i kylen. Otänkbart, tyckte min sambos mormor, och en debatt utbröt. Visserligen så har jag hört att man bör undvika att lägga in varm mat i kylskåpet för att inte öka temperaturen på andra livsmedel, men hur farligt kan det vara? Hjälp oss, Agnes, att reda ut det här.
Jag vet ju att du brukar tycka det känns lite konstigt att gå in och döma i familjekonflikter. Men här har alltså Erik och Eriks sambos mormor råkat luven på varandra kring temperaturen på kroppkakorna som ska in i kylen. Är det okej att stoppa in de ljumna, som Erik säger, eller bör de ha svalnat helt? Först som sambos mormor tycker.
Alltså ljumna, det är väl typ 35 grader eller något sånt där. Och rumstemperatur är ju 22-25, så att det är ju inte jättestor skillnad. Så att det tror jag är jättebra. Jag tittade faktiskt på Livsmedelsverket och de är ju lite mer sådär att man ska hetsa in den där maten. Jag brukar ju alltid låta grejerna stå på diskbänken och sådär ett tag. Men de ansåg att man ska ställa in grejerna så fort som möjligt. Och deras gränsvärde var att om det var mindre än en halv liter mat, då kunde man ställa in den direkt, fast då är den ju jättevarm. Var det mer så skulle man låta den svalna av då.
Du är inte alltid överens med Livsmedelsverket, men det här tycker du låter rimligt.
Ja, jag tänker mitt stackars kylskåp att det tycker nog inte om att få riktigt varm mat i sig. Men var det inte du som sa att moderna kylskåp är så himla effektiva så att de klarar det?
Jag trodde att det var så, men efter att ha varit inne på Livsmedelsverket så är jag lite
tror
osäker.
Tror du inte det längre? Just det.
Men kan det vara farligt på något sätt, som Erik skrev, att ställa in dem om de inte är svala?
Nej, men alltså om det är jättevarm mat, alltså man ställer in en hel gryta med vätska då och sen är den 60-70 grader, då ökar temperaturen runt den här grytan så att andra grejer blir ju varmare än de ska vara. Det ska ju vara mellan 4-8 grader i kylskåpet och då förstör man ju kylskåpsmiljön där ett tag. Så att det är ju därför man vill låta det svalna av först ute på diskbänken då. Livsmedelsverket tyckte liksom att är det mindre än en halv liter, då får man ju tänka sig att man lägger de här kroppkakorna i ett litermått och sådär. Så har man 15 kroppkakor, då blir det ju mer än en halv liter liksom. Om de skulle vara helt heta så är det då inte lämpligt enligt Livsmedelsverket. Och jag skulle inte heller ställa in en massa het mat. Men är de ljumna, då är det ju bara 10 graders skillnad mot rumstemperaturen. Så då blir ju inte kylskåpet så mycket mer uppvärmt än om de hade fått stå och bli rumstempererade.
Man har här fått fram ett kompressorkylskåp med stora utrymmen, netto 120 liter för både kyl- och frysförvaring. Det stora frysfacket, 17 liter, är för långtidsförvaring av djupfryst.
I denna käcka kylskåpsreklam från 1962 låter det ju som att det inte finns några problem alls. Men i köket kan det ju tyvärr ganska lätt uppstå konflikter kring just kylen. Och här har vi, tro det eller ej, faktiskt en till familjebatalj som du förväntas gå in och döma i. Så här skriver Anna. Hej Agnes och Christer såklart. Hemma hos oss har vi två läger gällande kylskåpet. En som tycker att mat ska förvaras i sluten förpackning och en som inte tycker att det är så noga med sånt. I kylen kan det stå rester av opaketerade grejer i olika skålar och tallrikar. En halvdrucken smoothie står i ett glas utan plastfolie och så vidare. Det är inget som direkt är för gammalt, men det är oförpackat. Igår hittade jag till exempel en skål med rå marinerad kyckling utan plastfolie i kylskåpet. Detta kändes lite ofräscht eftersom jag vet hur noggrann hygienen måste vara kring hantering av rå kyckling. Men hur är det egentligen? Är detta en bakteriehärd att ha oförsluten i kylskåpet? Eller kan min man fortsätta stoppa in oinplastade saker, både tillagade och otillagade i kylskåpet, utan dåligt samvete? Tack för ett mycket bra program. Hälsar alltså Anna.
Mm, det var ju lätt att döma här då. Då dömer vi till mannens favör här då. För att även om det skulle nu vara så att det är jättemycket bakterier i någonting, så kan bakterier aldrig hoppa liksom ut ur något kärl eller mellan olika matvaror. Så att de ligger ju där de ligger. Vi odlar ju bakterier på labb i såna här agarplattor. Man sitter ju och luktar på dem och tittar på dem och vänder på plattorna, så det händer ju absolut ingenting.
Jag tror det är först hand att förslutningen handlar om att andra grejer i kylen inte ska ta smak. Ja. Det är ju jättetråkigt om mjölken börjar smaka kyckling till exempel.
Precis.
Eller lök.
Just det. Så har jag alltid tänkt också då, så att det kan bli lite äcklig. Men det kanske bara är inbildning, att man känner att smaken blir sämre om de inte har ett lock på sig.
Hur är det hemma hos dig? Spontant känns det ju inte som att du är sådär jättenoggrann med att plasta in och täcka allt perfekt.
Jag brukar ju ställa in grejer i små porslinsgrejer med ett litet tefat på då.
Du har alltså tefat som lock till skålen?
Ja visst. Den passar ju, det är ju en servis.
Men kan inte det bli otroligt stökigt när man ska plocka ut, så river man ner ett fat och det splitter hela kylen?
Jo, det kan bli stökigt, men de där kan man ju också ställa på varandra sådär. Det är ju min man som städar kylen, får ju tillstå då. Så att, men jag tror jag har använt i mitt liv 2 gladpack förpackningar eller så. Eller
vad hade 3, du dem kanske till?
Jo, men just att lägga på sånt där. Jag gjorde ju häromdagen kyckling i gryta då med gräddsås och så. Och då blev det en massa kyckling som låg på ett uppläggningsfat. Och då fick jag dra över den här med lite sån plast.
Men 2 rullar på ett helt liv, det var inte mycket.
Ja, kanske 3. Men aluminiumfolie i alla fall, det är bara 1 rulle.
En grej som är lite extra kul med att få göra den här podden ihop med dig är att jag kommer i kontakt med så många grejer som jag aldrig annars hade kommit i närheten av, högt och lågt, tack vare all research som måste göras. Som den här låten då, till exempel Doggybag med Whack Whack Kingdom. Hur ljudsätter man en fråga om doggybags, var frågan. Ja, svaret låter alltså så här. Och nu kommer själva frågan, Agnes, är du beredd?
Mm.
Det är Rickard som skriver. Doggybag, fara för bakterietillväxt? Frågetecken. När man äter på en restaurang och får en större portion än man orkar, så är det ju vanligt att be personalen om en så kallad doggybag. En liten matlåda av engångstyp plus en påse med handtag som den kan bäras i. Men när man lägger den överblivna maten i lådan är den ju inte ätvarm. Kanske mer ljummen, alltså långt ifrån kylskåpssval. Sen tar det några timmar, kanske många, innan matlådan hamnar i kylskåpet hemma. Är det då risk för farlig bakterietillväxt under tiden, eftersom förvaringstemperaturen är högre än vad som rekommenderas för matvaror? Med vänliga hälsningar, Rickard. I all sin enkelhet en väldigt intressant fråga. Tänk om Rickard ska på bio efter restaurangen. Det är ju flera timmar i rumstemperatur för doggybaggen. Och så kyls den ner på vägen dit och hem och sådär. Det låter väl inte bra?
Nej, jag började räkna lite grann på det här, för att det är ju så med bakterier, alla de här hopplösa artiklarna som jag klagat runt, så mycket bakterier på ditt tangentbord, bla bla bla, och så ser du 10 bakteriekolonier och det är ju ingenting. För om vi ska prata om en mängd bakterier som maten riktigt ska bli dålig, man ska bli sjuk, så pratar vi om typ 100 miljoner bakterier då per kvadratcentimeter eller gram eller sånt där. Och då är det ju så här att bakterier, de delar sig ju, så att om vi har 100 bakterier från början, så säger vi att de delar sig en gång i halvtimmen, säger vi. Så då har vi 100 bakterier och så har vi 200 bakterier efter en halvtimme, 400 bakterier efter en timme då. Det låter mycket, men det är absolut ingenting. Men jag räknade på det här då, så att om du börjar med 100 bakterier så har du då efter 4 timmar 26 000 bakterier. Det är fortfarande ingenting.
Det är låter det,
ja, 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 precis. Vissa kvällstidningar så kan man ju skrämma upp folk med det, men det är ingenting. Men sen efter 6 timmar 400 000 bakterier, ja, 8 timmar 6 miljoner bakterier, det här någonstans. Ja, men som vi har sagt, en droppe saliv innehåller 100 miljoner bakterier. Så 10 timmar, då behöver vi komma upp i 100 miljoner. 12 timmar, miljarder. Alltså det är där någonstans maten börjar så att säga bli dålig. Och det här förutsätter att det delar sig ganska snabbt, alltså en gång i halvtimmen. Det gör den säkert inte när den är i rumstemperatur och så. Det är ju sådana så kallade exponentiella kurvor som det här vi såg under covid. Precis samma med smittsamhet. Man har en, så har man två, så har man fyra, så har du åtta och sådär. Och det är ju det som gör att den här tiden är så viktig. Så att 4 timmar är ingenting. 6 timmar är nästan ingenting, men 12 timmar, då är det helt plötsligt mycket då. Så att jag glömmer ju ofta, ja, man, den står och ska svalna på köksbänken och så kommer man och lägger sig och glömmer den där. Och har den stått över natt, då får man nog räkna med att det har blivit ganska mycket bakterieväxt. Men stoppar man in det innan man går och lägger sig, då är det lugnt.
Jag har aldrig sett det med egna ögon, men händer det att du själv ber om en doggybag när det blir något över från en dyr restaurangmiddag?
Ja, lite grann. Jag har gjort det några gånger. Alltså, när jag bodde i USA, då var ju det väldigt vanligt. Men det var på 90-talet, då förekom det inte i Sverige då. Men då tog jag faktiskt, det var ju på min fina kvarterskrog, då var det lite kött som jag inte orkade äta, och andra gånger lite fisk. Och då fick jag just det, lite sån här plastfolie, och det gav jag faktiskt till Nisse.
Din lilla hund alltså.
Mm,
det är bra om det är någon som lyssnar första gången. Vem är Nisse? Är det Agnes man? Vad konstigt.
Ja. Men själv har jag inte ätit doggybag-mat så.
Idag så kokar jag jasminris, och mitt tips är att alltid tvätta jasminris. Och det är nämligen för att det sitter massa stärkelse runt varje riskorn. Tvättar man inte bort det så får man grötigt ris som är hårt i mitten. Och vem vill ha det?
Grötigt ris som är hårt i mitten vill man ju helst inte ha. Det var kocken Jenny Valdén vi hörde där, och det blev faktiskt lite av en aha-upplevelse för mig. Det här med sköljning eller tvättning av riset, i min enfald trodde jag att det handlade om att få bort smuts, sand och grus. Men det gäller tydligen stärkelse, visste du det, Agnes?
Ja, det visste jag.
Ja, det är klart du visste det.
Men framförallt gjorde jag ju det här misstaget. Det var ju så hemskt, för jag misslyckades 2 år i rad med min Janssons frestelse. Och varför gjorde det? Jo, därför att jag skulle göra det till jul så mycket. Så att då stod jag och skar den där, och då la jag potatisstavarna i en bunke med kallt vatten. Och då kommer det ju ut stärkelse då. Och så sköljde jag bort det. Och så la jag in det här i ugnen. Och de blev ju aldrig mjuka. Och det spelade ingen roll hur länge de stod där. Och grädde och vatten och allt. Och då insåg jag att jag visste ju inte det, att det var så viktigt med den här stärkelsen på utsidan av potatisbitarna då, på något sätt, att det är det som gör hela den här. Och så gjorde jag om samma misstag i år igen, och jag glömt det. Och när jag serverade den och liksom alla, men det ser jättefin ut, och så var alldeles hård.
Men riset då? Sköljer du ditt ris?
Ja, alltså, nu är det aldrig jag som kokar ris, utan det är min man, och han köper ju sån här som ligger i små plastpåsar. Och de står i en stor kastrull med vatten liksom. Så det blir avsköljt.
Apropå ris skriver signaturen U så här. Kokt ris framställs ibland som livsfarligt. Jag brukar koka till middagen, sen lägga i matlådan, men ibland står grytan en timme på bänken innan maten ställs in i kylen. Jag har aldrig blivit magsjuk, men alla säger att det är så farligt. Hur känsligt är ris egentligen? Vänliga hälsningar från signaturen U.
Nej, men det är klart att det inte är livsfarligt, och stora delar av världens befolkning äter ju ris varenda dag. De har säkert inte så mycket kylskåp och sånt. Men det här handlar ju också om tid då förstås, för att i ris så kan det finnas sporer då, och det är en särskild liten form av bakterier, en överlevnadsform. Det är väldigt få bakterier som kan bilda sporer, men de där kan yra omkring i luften och de dör inte i torka och sådär. Så att de finns där, och sen kan de väckas till liv, och så kan de bli bakterier, och så kan de kallas bacillus. bacillus. Och då är det bacillus cereus som är en art som kan bilda ett toxin som man kan bli magsjuk av. Men det är precis som med det här exemplet med doggybaggen, att om vi har 100 sporer där från början, så efter en timme kanske vi har 100 levande bakterier, och så efter 2 timmar så har vi 400 levande bakterier, och så ska de börja bilda toxiner och sånt där. Det tar ju absolut till nästa dag innan det här riset då eventuellt, om man hade sån här bacillus cereus i det, skulle bli så att man blir magsjuk av det. Och som sagt, man har ju aldrig blivit magsjuk av sitt ris, så det är bara att fortsätta.
Men detta toxin dör inte om man hettar upp maten igen?
Nej, alltså själva toxinet är ju ett protein då, det är ju inget levande. Men det blir inte förstört av kokning och stekning och så. Det behåller sin aktivitet. När de väl är bildade så hjälper det inte att koka maten igen.
Det är väldigt hemskt tycker jag, för att så här tror ju jag om all mat, att bara jag hettar upp den så är det ingen fara. Mm. Men det gäller alltså inte för de här toxinerna.
Nej, allting levande dör ju med över 60 grader ungefär, så att alla levande bakterier, så att om du har fått en massa bakterier i din mat så dör ju de helt enkelt när du äter upp dem. Men just toxinbildare, om de har fått ligga, men då måste de ju andra sidan ligga ganska länge för att bilda sina toxiner och så. Så att...
Men när de väl är bildade, då går det inte att koka bort dem eller mikra bort dem eller steka bort dem eller ha dem i ugnen?
Nej.
Då är det kört.
Ja.
Ah, okej. Okay. Hej Joe! Buster säger han beställer 2 spaghetti speciali och massa frikadelli.
Tyvärr kom inte min favoritdel med i det här klippet från Lady och Lufsen när restaurangägaren Tony säger sacramento idiot och jag ska giva dig på moppo. Det säger han till servitören som kommer med ben istället för spaghetti till sina hundgäster. Men det är inte gulliga hundar det handlar om i nästa fråga. Här är det pastan som står i fokus. Hej Agnes och Christer. Ligger det någon sanning i att man kan bli förgiftad och till och med dö utav kokt pasta som värms upp dagen efter eller ett par dagar efter kokningen? Den brukar stå i kastrullen någon timme tills den kallnat och sen sätts in i kylskåpet. Det verkar helt livsfarligt att leva när man som jag inte kan låta bli att läsa allt som dyker upp på nätet. Tack för ett lärorikt program. Vänligen Elna, 87 år.
Ja.
Det låter ju som att det har gått bra i imponerande många år hittills. Och det får vi väl hoppas att det fortsätter att göra, vad den må stå på nätet. Men vad säger du om det här, Agnes? Kan man bli förgiftad och till och med dö av kokt pasta som värms upp dagen
efter? Döden är betydligt överdriven skulle jag säga. Jag har aldrig hört talas om någon som har dött av pasta. Men det låter ju som förträffligt hantering av pastan. Den står där en liten stund och sen så sätts den in i kylskåpet. Det är ju exemplariskt. Kanske just därför Elna har blivit 87 år.
Men om det skulle vara några lurigheter med pastan, är det samma toxiner som i riset?
Ja, det är bacillus. Bacillus. Ja, precis.
Det här är urintressant tycker jag, i all sin enkelhet. Alltså på nyårsafton 1999, den stora firandet inför millenniet, nyårsaftarnas nyårsafton, minns den kanske?
Nej, absolut inte.
Då var jag i Dominikanska republiken med mina kompisar Josefina och Jennifer. Jättefint ställe, men det var väldigt svårt att få tag på veganmat på restaurangerna. Det fanns i princip bara kött och fisk och kyckling på menyn. Så på självaste nyårsafton serverades jag den väldigt oexklusiva rätten kall pasta med olivolja och ketchup som de skrapade upp i någon gryta inne i köket. Den pastan måste ha stått alldeles för länge, för så matförgiftat som jag blev, och det har inte varit sedan dess. Jag hoppas aldrig händer. Jag trodde på riktigt att jag skulle dö, och det blev inget firande alls. Och Jennifer som var med, hon blev sen polis och jag tror hon jobbar på Säpo nu. Hon tyckte att jag var en sån mes, för själv hade hon nämligen vandrat genom en djungel matförgiftad på en tidigare resa i Sydamerika. Så hon tyckte att det var lite klent att jag ville stanna kvar i sängen några dagar. Men om man har blivit bacillusförgiftad, då blir man sjuk, kan jag berätta för henne om jag träffar henne nu. Åh, vad dålig man blir.
Men viktigt är ju att det är ju ingen infektion, för man blir inte sjuk av de levande bakterierna så att säga, utan det är ju det här toxinet som de har bildat i maten. Så att det är inte smittsamt, det går över, alltså det är klart, man kräks ju ganska länge och sen känner man sig ju fruktansvärd efteråt och så. Men det är inte en livsmedelsorsakad infektion då, utan det är bara vidrigt.
När du hör det här ljudet, Agnes, då ska du tänka på att den vuxne som kör runt på den här barnvagnen kanske har dig i en lur i ena örat och lyssnar på sin gulliga bebis med andra. Så verkar det i alla fall vara för vår lyssnare Jenny. Tack för en underhållande och lärorik podd, skriver hon. Jag brukar somna till den och sen lyssna om på barnvagnspromenaden dagen efter. Just nu håller en ny och spännande värld på att öppnas eftersom jag är förälder till ett barn som är i övergången till mer fastföda. Burkmat är det som vi haft mest framgång med i det här matstadiet hittills. Slottsgryta och grönsaksgryta med kyckling verkar vara det bästa som hänt henne. För att inte tala om de där klämmisarna. Smidigt men dyrt i längden. Nu till min fråga. Jag undrar om hållbarheten på dessa matvaror. På barnmatburken och klämmisarna står det att de kan förvaras ett dygn i kylskåp, vilket ju är en rekommendation som inte syns på någon annan mat. Vadan detta? Vad händer till exempel om jag låter en burk öppnad fruktpuré stå i kylen i 3 dagar och sen ger till barnet? Tacksam för svar, Jenny. Vad händer om fruktpurén står i kylen 3 dagar? Blir den farlig för barnet då?
Det händer naturligtvis absolut ingenting. Men de här barnmatsburkarna, de är ju värmesteriliserade. De är ju kokade, så locket sugs fast. Det är därför man måste dra upp det och klicka och sådär. Så det finns 0 levande bakterier när man öppnar burken. Och det bästa är ju då, om man inte ska äta hela burken, att man tar då med en sked och lägger på en tallrik och så matar med barnet. Och så ställer man in burken och då har det kommit högst in 5 bakterier då från den här skeden då, för en sked eller kniv eller gaffel har ju typ inga bakterier på sig. Den har legat torr där i lådan och de tillväxer ju knappt i kylen heller då, så att det händer ju absolut ingenting. Den kan säkert stå hur länge som helst, nästan. Men däremot, man tar den här burken och så en sked, stoppar ner och så stoppar in i barnets mun och så ner skeden igen fram och tillbaka, då tillför man ju barnets munbakterier där i den här burken. Och då blir ju hållbarheten mycket kortare. Den kommer ju naturligtvis klara 1 dygn. Men vi har ju väldigt mycket bakterier i munnen. Nu har inte barn lika mycket som vi då. Vi har ju 100 miljoner per 1 milliliter, alltså en sån här kryddmått, en sån här jätteliten sked då. Så det är därför man inte ska liksom ta en sked, stoppa sin mun och sen stoppa ner i marmeladburken och sen man stoppar i kylen, för det blir ju lägre hållbarhet. Det är ju inga farliga bakterier, för det är ju barnets egna bakterier. Det är ju bara munbakterier, men de kommer ju börja käka på maten och bilda äckliga ämnen som luktar och smakar illa och sådär, så att man får minskad hållbarhet. Det är precis som alla föräldrar säger, att barnen, det kanske inte är några barn som dricker mjölk längre, men förr i världen så var det ju tonåringar som ställde sig och halsade då, och då var föräldrarna arga. Och det är ju riktigt, för då får man in de där munbakterierna i mjölken liksom, och då påverkar det hållbarheten då.
Jenny skrev ju 1 dygn att det stod det på hennes burka. Jag tror att det vanligaste för stora barnmatstillverkare är att det står 2 dygn för burken. Om man söker så står det att när du öppnat en glasburk med barnmat håller den 2 dygn i kylen med locket på. Fruktpuréer håller 5 dygn i kylen med lock. Om du väljer att ge ditt barn mat som har passerat bäst före datum är det viktigt att du luktar och smakar själv.
Jaha, det är ju magiskt tänkande. Varför skulle en slottsgryta hålla 2 dygn och en katrinplommonpuré 5 dygn? Det finns ju ingen anledning.
Vår flitiga producent Hanna mejlade för att fråga hur det kommer sig att barnmatstillverkares produkter bara verkar hålla i 2 dagar, men annan mat klarar sig längre. Och då svarar de faktiskt fullt förståeligt, för att säga. De svarar så här: det är ingen skillnad på vår mat och annan mat, men som tillverkare av barnmat vill vi ha den här rekommendationen. Vi garanterar som tillverkare att produkten är säker när den levereras, men vi kan inte påverka vad som sker efter att förpackningen är öppnad och hur den sen hanteras i hemmen. Det fortsätter här om du vill höra mer.
Nej, helst inte. Nej, men det viktigaste i alla fall är att man ska inte ha något som man har haft i munnen och sen ner i en burk som man sen ställer i kylskåpet. Och gör man inte det utan tar en rent bestick från lådan och skopar upp, så finns det praktiskt taget 0 bakterier på dem. Och därför tillförs det inga bakterier alls. Och alltså högst 5 stycken eller sånt där. Och det finns ju en bakterie som heter Listeria som kan tillväxa i kylskåpet, men den har vi ju inte liksom åkande runt i luften och sånt där. Så att den kan liksom inte tillväxa där. Så det kan absolut inte hända någonting. Sen kan det ju bli, i och med att det öppnas så kommer ju syre till och då får den oxidation och fetter och så börjar härskna. Men det går ju inte på 2 dagar. Men det är därför mat inte är lika god efter 4 dagar som direkt och så. Men det har ju ingenting med säkerhet att göra. Och det är ju inga kulinariska sensationer om man inte är 6 månaders barn. Så den här slottsteken. Så jag tror inte att dess fantastiska aromer kommer att vara så påverkade efter några dagar.
Jag känner att jag vill träda ut till barnmatstillverkarnas försvar. Om det hade varit jag hade jag också sett till att ha ett kortare, tajtare bäst före datum. Bara för att minimera risken att något ska hända. För det skulle sänka hela businessen. Om ett barn blev sjukt och så skulle det bli något drev på nätet. Och...
ja, just det. Jo, men självklart. Men det handlar ju om en massa, eventuellt en massa matsvinn och oroliga föräldrar och hit och dit. Så jag lastar inte dem, men... Det förhåller sig inte så att den här slottsteken kan bli dålig på 3 eller 4 dagar i en burk som har öppnats och man inte har stoppat ner fingrarna i och inte slickat på burken och inte stoppat en sked i som man haft i munnen. Så det är helt omöjligt.
Sneaky Snitch heter det här mystiska stycket och en grej som faktiskt är lite mystisk med den här podden är att så fort vi tar upp ett ämne eller tema så tenderar det att komma 1000 sinom 1000 följdfrågor på samma tema i form av lyssna mig. Engagemanget är ju helt fantastiskt men som min brorsa sa när vi sågs i helgen, jag tycker att Agnes-podden är jättebra men ibland låter det som att ni pratar om saker ni redan har pratat om. Ja, precis. Och det beror ju på det här då, att det hela tiden kommer nya frågor om varje ämne vi tar upp. En typisk sån grej är mögel. Det räcker troligtvis som att jag har nämnt det här laddade ordet en gång för att det ska komma nya frågor. Och hela poängen med programmet är att besvara dem, så jag antar att det bara är att fortsätta beta av. Vi har skapat ett monster.
Ja, mögelmonstret.
Hej på er i studion. Har lyssnat på många av era samtal, lärt mig massor, skrattat men också blivit skeptisk ibland. Nu undrar jag lite om mögel. När mögel finns i ost kan vi äta det. Om det finns i sylt måste vi kasta hela burken. Jag har hört att även om jag tar bort det synliga möglet så finns sporerna kvar och är farliga. Hur är det, Agnes? Kan jag äta saker som blivit lite mögliga om jag tar bort det? Eller dör jag? Har inte vågat prova. Ost äter jag gärna. Bästa hälsningar från Anneli.
Ja... Ja, det är lite komplicerat med mögel. Det finns ju, mögel är ju svampar då, så att de består av hyfer som är långa, långa trådar. Och sen så, det är ju samma med svampar i skogen, de har en massa trådar nere i marken. Och sen så kommer det upp en sån här som det vi tänker är svampen, men det är en fruktkropp. Det är ett sätt för dem att sprida sina sporer och spridas iväg. Och mögel, det är samma sak där, det är långa hyfer då, de här trådarna. Och sen så luddet vi ser, det är en spridningsanordning som bildar sporer då, som kan åka med luften då. Så vi har svampsporer som åker runt i luften, så det är därför det kan landa på saker och ting och så växer det mögel där då. Och då finns det en fruktansvärd massa olika mögelarter då, som en del kan växa på bröd och sånt här. Det är liksom 3-4 grupper av mögel och en del av dem bildar toxiner och en del gör inte och sådär. Så att man ska ha riktigt koll på exakt vilka mögel man kan äta och inte äta och på vilka livsmedel så får man nog forska i åratal, tror jag. Ett vanligt mögel är den här penicillium. Det betyder pensel. Om man tittar i mikroskop så ser de här luddet ut som små penslar. Och det var ju det som gav upphov till penicillin en gång. Det var ett fantastiskt antibiotikum. Och man har ju även penicilliumarter som man använder och gör sådana här grönmögelost och sådär. Och då äter man ju det och det är ju jättegott och så. Men i vissa livsmedel där det inte ska vara så kan det ju då ibland bilda mögeltoxiner. Och sen så smakar det ju väldigt illa och så. Så att då finns det ju lite regler där att så här mjukt bröd i alla fall, om det är mögligt på ytan så har det oftast vuxit in ganska långt och så det är väl lika bra att slänga det. Då får jag säga att jag med mitt surdegsbröd som jag bakar själv, det är ju ganska kompakt och så inte slänger jag ett helt sånt för att det ligger en liten mögelkoloni på ytan, utan då skär jag bort den faktiskt. Ost är ju väldigt resistent mot angrepp av bakterier och mögel och sånt där. Alltså hårdost, för den är ju gjord av bakterier som har bildat en massa ämnen då som vi tycker smakar gott och där är det liksom ingen bra miljö för någon annan att växa då. Så att där räcker också att skära bort ja, ett par centimeter runt och så. Och sen däremot om man har sådana frukt och grönsaker, tomater och päron så, här, så om de möglar så får man räkna att det är hela frukten är mögel och slänger den då. Och sylt är ju också intressant för att det beror på om sylten är kokad på det gamla sättet med jättemycket socker som konserveringsmedel. 500 gram socker per kilo bär. Sockret är ju ett konserveringsmedel så att då kan inte möglet tillväxa, alltså de här hyferna, utan då kan man ta bort det mögliga och äta resten. Men däremot om det är sån här modernare sylt med mindre socker då, så hämmar man inte mögelväxten in där, utan då får man betrakta den som kasserad då. Nötter är ju känt att det är inte så bra, det ska man inte äta mögliga nötter, utan då får man slänga nöten då.
Du sa att du trodde det krävdes flera års forskning för att komma till bukt med exakt vilket mögel som är vad och hur farligt det är och sådär. Livsmedelsverkets generella råd är: ät inte mat som har möglat. Men precis som du säger, så många är inte så farliga, utan då verkar det vara en regel att man ska skära bort med minst 2 centimeters marginal.
Mm, mm. Sen började jag ju min årslånga forskning med att titta på lite vetenskapliga artiklar och tittade i den här PUB-medicinska databasen och på toxiner då. Och då fick jag en massa artiklar, men det som var så intressant som gjorde mig ganska fascinerad, det är ju att det här finns massa vetenskap, och då pratar vi om mögeltoxiner som kan finnas i mjöl och sånt där. Alltså det har kommit in mögel liksom i kvarnarna som man malt ner det och sådär. Och möglet är ju dött och det finns ju inte där, utan det är ju toxinet. Men det har man ju en massa övervakning på då, så att om man köper vanligt mjöl och sådär så är det väldigt låga nivåer, man har gränsvärden och allt sånt där. Men det fick mig att tänka på hur tacksamma vi ska vara över våra enorma livsmedelskontroller vi har. Och folk säger, åh, det var bättre förr och maten var mycket nyttigare. Så det är totalt nonsens. För att man hade ju malt ner massor av mögel och parasitsvampar och allt möjligt i mjölet. Så att det är något som är grundfel. Den här
du har hört en nedklippt version av podden Fråga Agnes Wold. Vill du höra hela avsnittet eller lyssna på fler, då hittar du oss numera bara i Sveriges Radio Play. Sök efter Fråga Agnes Wold i appen eller på hemsidan. Sveriges Radio Play alltså. Stort tack för att du har lyssnat.
I P1 morgon i tisdags så blev vi presenterade för Lyssnarnas sommarvärld 2025. Mikael Kulle och 82-åriga Anders Eriksson hör vi nu.
Jag har en fråga till dig. Det känner du dig som mest levande? Och med levande menar jag inte bara att ditt hjärta slår och att du kan röra på armar och ben, utan det är ögonblicken när tiden står still och varje intryck etsar sig fast i minnet. Under den kommande timmen kommer jag att ta med dig på resa inte bara genom världen, utan ett sätt att se på livet där varje dag kan bli ett äventyr.
Jo, ett litet smakprov, ett äventyr, sluta inte leka. Det är en ledstjärna för Lyssnarnas sommarvärld i år. Han heter Anders Eriksson, är 82 år, från Stockholm och har sedan 70-talet arrangerat resor världen över i sina rosa bussar. Och nu sitter han här i P1 Morgonstudion. God morgon och välkommen.
God morgon, tackar.
Den här lusten du verkar ha till äventyr, var kommer den ifrån egentligen?
Jag tror att det kanske började när jag låg i lumpen på Älvsnabben, ett långresefartyg när jag var 19 år. Då gick vi runt halva jorden i 6 månader.
Vad gjorde det med dig?
Jag tror att det var då som jag upptäckte allt som fanns att se. Det var då som jag fick det äventyret i blodet. Hit vill jag komma tillbaka, tänkte jag, på många ställen som vi kom till.
Vad var det du såg där? Vad var det du upplevde som fick dig så lockad till det?
Jag hade ju inte sett så mycket. Jag var uppvuxen i Ånge, en köping mellan Sundsvall och Östersund. Och jag tror att jag hade väl varit i Norge en gång, tror jag. Ja, då är jag atmosfär nu överhuvudtaget, och den åldern komma till alla de länderna. Det var i Sydamerika, det var runt halva jorden i 6 månader. Det var ju mycket lek, även fast man gjorde militärtjänsten. Jag var som hovmästare, som det hette, i officersmässen. Och det var ju mycket ledighet. Vi låg ju kanske 4-5 dagar i olika hamnar. Så man fick ju se ganska mycket.
Det var något annat än hemmavid.
Stor skillnad.
Ja. Men du, i ditt smakprov på sommarprat säger du: vi slutar inte leka för att vi blir gamla, utan vi blir gamla för att vi slutar leka. Vad gör du för att inte sluta leka, som du kallar det?
Ja, jag drömmer om äventyr nästan varje dag. Jag håller igång fysiskt sett, så gör jag samma sak nu som jag gjorde när jag var 50. Jag hänger mina romerska ringar på kontoret. Cykla baklänges, gå på lina.
Cykla baklänges?
Ja, det gjorde jag igår på Pampas Marina, 6 kilometer. Sitta på styret och cykla baklänges. Det har gjort sedan jag var 11 år.
Det låter lite vanskligt för en 82-åring.
Ja, men det, för mig, jag känner mig inte som 82. Det får jag väl ofta höra. Att jag vet att jag är 82 på pappret.
Men du vill inte bli gammal?
Nej, jag tänker inte på att oj då, nu är jag snart 90. Jag tänker inte om barnet, jag kör på.
Du kör på. Och av allt som du varit med om, en del kanske kommer komma in i det här sommarpratet, finns det någonting som du verkligen känner att det där skulle jag vilja uppleva igen?
Ja, det är ju att kanske vandra i Nepal igen och åka genom Sahara som vi gjorde 1980 med 3 lastbilar och 50 pers. Det var 6 dagars sandkörning utan vägar.
Varför just de där två? Varför kommer det upp i min?
Ja, jag vet inte. Jag gillar öknar. Och ett av mina favoritställen också, det är ju Kashmir uppe i norra Indien, uppe i bergen. Det är en speciell känsla att vara där uppe i ett visst lugn. Och Sahara, det var väldigt varmt, det var 52 grader i skuggan, 3 dagar rad. Men det var en torr värme, det var inte så jobbigt. Men mäktigheten på något sätt, man kör ut och drar ut. Nu vet man att 6 dagar framför sig, inga vägar. Men vi hade ju laddat bra, vi hade 100 jättestora vattenmeloner med oss, diesel som kunde köra jorden runt. Det var mycket förberedelser.
Men är det framförallt människorna eller platserna som...
Det är både och.
Både och.
Ja.
Nu har du ett sommarprogram, eftersom du blivit framröstad som lyssnar sommarvärd, att förbereda då. Vad hoppas du förmedla till den som lyssnar med tanke på det du säger här?
Ja, det vill att försöka påverka alla som sitter hemma, framförallt många ensamma som är lite rädda för att åka ut. De ska inte vänta för länge, för att vänta och vänta sen blir det ofta för sent. Har man tid och råd, då ska man ge sig ut. Man ska resa så länge man kan. En som reser har alltid någonting att berätta.
Låt som det finns mycket äventyr kvar i dig, Anders Eriksson, som alltså är framröstad som lyssnarnas sommarvärd, och alla sommarpratare de kommer presenteras 11 juni.
Ett klipp ur P1 Morgon från i tisdags. Opinion och åsikter nu i P1.
Hej och välkommen till den kortare versionen av torsdagens direktsända Ring P1. Jag heter Thomas Tengby. Och det första samtalet här kommer från Katarina Isaksson i Göteborg. Hej!
Hej du!
Sopsortering!
Ja, jag blir arg varenda gång jag ska gå till sopstationen och se hur mycket skräp det ligger runt omkring.
Mm.
Jag tycker kamera ska sättas upp där och ge folk böter.
Ja.
Jag tycker det är fruktansvärt. Jag tycker håll Sverige rent för 17.
Mm. Och det är de här stationerna där man, återvinningsstationerna, alltså där man sorterar upp kartong och tidningar.
Plast och, sådär. Och papper och sånt där, ja.
Ja. Och där kan man se lite andra saker.
Det är det på gatorna. Folk är så skräpiga. Jag förstår inte vad som har hänt.
Nej. Men just på de där stationerna så kan man se andra saker liksom som inte dels går ner i de här containrarna, men som inte ska ner i containrarna.
Ja visst.
Och när jag ser det så tänker jag så här, det kanske är för krångligt att slänga sånt som inte är typ hushållssopor. För det finns ju, nu är du i Göteborg och jag i Göteborg, och det finns såna här större återvinningsstationer då där allt möjligt kan slängas. Men då behöver man ha bil för att ta sig dit.
Då
för
får man åka iväg, ja visst. Ja.
Så har du en gammal solstol till exempel, vad ska du slänga den någonstans? Ja, då får du åka
återvinningen,
till...
då får du åka ut, ja.
Ja, ja. Och det kanske är lite otillgängligt då?
Ja, men alltså då får kommunen ordna det på något sätt. Folk ska inte slänga bredvid soporna, de ska... Stoporna ska vara i tunnelna, och de inte i får de åka till återvinningen. Till att be någon köra dem.
Mm. Mm. Enkelt, enkelt förklarat av Katarina. Jättebra.
Ja.
Mm. Ja.
Men tycker inte du blir jobbigt om du ser massa skräp ligga runt?
Jo, jag
blir arg.
Ja,
ja, det blir jag också. Tror alla blir det.
Jag blir arg till och med om jag ser någonting på trottoaren.
Jag blir arg bara jag tänker på det här. Ja, men det är bra. Det var bara det jag ville, om det nu hjälper.
Ja, det kanske gör. Vi får se. Ha det bra.
Mm.
Hej.
Tack. Hej, hej, hej.
Gerd Höjesjö i Alingsås, välkommen.
Tack för det, du.
Mm. Vad vill du prata om?
Ja, nu är vi där igen, Thomas. Jag pratade med dig förra gången och då gällde det Lisa.
Mm.
Nu gör vi människor. Ge en sol till jordens barn, sjunger vi med till Gärdestad. Och det finns en konvention, FN 1989, som blev lag i Sverige 2020 för barnens bästa. Denna Lisa... Hon har inte varit i Albanien, hon känner ingen där. Och det var stor kamp från låg till hög. Det var kyrkan, det var Åke Bonnier, biskop i Svenska kyrkan som gjorde ett inlägg. Och det var politiker i vårt land. Mm. Och hon fick stanna i en trygg familj. Och hon är lycklig. Men barn är barn och man blir orolig. Nu är det igen på tapeten. Får hon stanna eller får hon inte stanna?
Nu är det samma hot igen alltså? Mm.
Nu är det samma igen. Och du kan ju tänka dig, jag har 5 barnbarn. Och vet hur oron minsta lilla. Och detta är så dumt, så dumt. Hon har ett hem. Hon känner dem. Hon har inte varit någon annanstans. Hon har trygghet. Måste vi... Det finns ingen lag som säger att nu är det bestämt. Man kanske kan kolla upp det gärna, men inte för att det ska prövas med lag om hon får stanna. Hon är här, hon är trygg. Gör henne inte otrygg. Världen är full av otrygga barn. Barn som skriker efter föräldrar. Här har hon hem. Hur orkar vi hålla på det här? Släpp det här. Låt henne stanna. Ge henne upp en fan. Ge henne en kram och säg välkommen. Du får stanna här.
Mm, mm. Ja, det kan inte vara lätt att som barn att leva med detta. Det kan inte vara lätt som vuxen heller, men framförallt för ett barn.
Du, jag vet ju själv är barn. Alltså min lilla farmor och mormor hjälpt mig. Mamma, pappa.
Mm.
Och så står man här i onödan. Världen är full och krångligheter. Gör det inte värre för ett litet barn som har en trygg familj. Och vi gjorde ju upp förra året. Låt det vara hel hennes barndom. Det är min önskan i topp. Att vi är förnuftiga. Vi är ett förnuftigt land med demokrati. Kan inte det få råda?
Gerd, tack så mycket.
Tack själv för att du kom fram. Ha det gott, hej.
Samma, hej. Nu ser jag här ett samtal från Conny Christer Taub på Djursholm. Hej.
Ja, hej Thomas. Det är fruktansvärt och förkastligt att hålla på med att legalisera cannabis och andra droger. Så det leder bara till negativa saker.
Då får du förklara varför det är så.
Ja, jag jobbade i Kalifornien med svenska elever på 70-talet för centralnämndens språkresor i Los Angeles bland annat. Och vi kom överens och underfund med att den utredningen som fanns på den tiden, den visade att cannabis och andra droger, eller cannabis bidrog till att ge människor ett djupare vad ska jag säga, behov av tyngre droger och prostitution.
Mm-hmm. Att det ledde till ännu sämre saker liksom.
Ja, det gjorde det. Och vi hade ju över 100 personer eller skolelever i hela Amerika, men i Kalifornien då, så visade det sig att de hade blivit ansatta utav säljare, och vi tog hand om en del av dem och förklarade.
Mm.
Och vi ska ha nolltolerans mot droger överhuvudtaget.
Ja. Känns ju lite grann som att det blåser en motsatt vind över västvärlden. Att det blir mer och mer av legalisering istället.
Ja, men det, alltså, jag vet själv, jag har provat en gång och det räcker. Och jag vet många, jag har försökt att hjälpa flera ifrån drogmissbruk. De började med cannabis och sen blev det tyngre och tyngre.
Mm.
Det är fruktansvärt förkastligt för varje människa. Men vi ska vara fullständigt fria ifrån påverkan av såna här. Men jag är gammal gymnastikdirektör och har haft massor med elever och övertalat de flesta mot narkotika.
Ja. Ja, tackar där för att du ville vara med i programmet, att du är engagerad och vill sprida dina tankar över landet. Vi får se vad som händer. Tack ska du ha.
Tack för det, Thomas. Och ha en fin Kristi himmelsfärdsdag.
Ska jag göra mitt bästa. Detsamma. I Mariestad, Roland Persson. Hej.
Hej.
Ja. Vad ska du säga nu då?
Jag ska säga så här att det är ett program på morgonerna varje morgon på radio. Det var borta idag mellan 6:30.
Ja, P1 morgon. Ja.
Ja, det är Hella. Mm. Men vet du att alla de som har både djur och sköta, de kan inte vrida knappen på torsdag kväll. Det går ju inte.
Nej. Alla kossorna måste mjölkas.
Ja, det är med. Sen alla de som är inom sjukvården, de kan ju inte bara gå hem.
Nej.
Och det är lika så inom alla sådana här serviceinrättningar med barn och allting. Jag vet inte vad Sverige tar i vägen. Och det här med maten, det här uppskattar de inte. Utan bara, det ska bara finnas på tallriken. Men det får de banna mig sluta med. Tänk vad Ukraina och de här ska få utstå. Och klarar sig så bra.
Ja, ja. Tycker du att vi har för dålig kontakt med hur allting hänger ihop?
Absolut. De som sitter där uppe i Stockholm eller Göteborg region eller vad det nu heter, de går ju hem, de, och sen bryr sig inte de om det här eller inte.
Nej.
Nej, de höjer sina löner de där uppe. Det gör de inte åt våra barnsköter. Ja.
Men jag bara tänker liksom, jag vet inte var din upprördhet kommer ifrån. Det var inget Pet Morgon idag för att det är helgdag och de sänder inte på lördag, söndag. Och det gör de faktiskt, Pet Morgon. Men det är en annan variant. Men ska alla jobba jämt? Är det det du menar eller vad?
Nej, jag har inte påstått det. Där, jag menar, servicen finns och folk byter ut det. Men du vet, man får komma ihåg, det är från grunden. Både mat och alla service, det kommer från grunden, inte kommer. Det är från toppen. Eller?
Ja, jo, visst. Nej, men så är det. Men, och det finns de som måste jobba med olika... vissa servicefunktioner måste finnas och de måste ju jobba. Så är det ju.
Ja, och sen är det så här att en jordbrukare, vet du mer, det kan jag stå i god för. De har 365 dagar om året om inte de får tag på en avbytare. Då.
Ja, så är det.
Och det ska bara med få samhället betala. Det gör de i Finland till exempel.
Ja.
Men här i Sverige, vet du, ska de ha allting gratis. Maten ska...
Ja. Har du tänkt på en sak? Ring P1, det sänder på Röd.
Ja, men det är väl på tiden. Det är, tänk på det, så för alla.
Du, tack ska du ha. Hej!
Nästa Ring P1 startar 9:30 fredag förmiddag. Om du känner för att vara med så tycker jag att du ska ringa till oss. Ring 020 22 10 10 Ring P1.
Och 10:10 är klockan. Det betyder att vi får ett land- och sjöväder från SMHI. God afton.
God kväll. Här i Norrköping finns meteorolog Emma Härenstam som ska ge kvällens land- och sjöväder. Vi börjar med en väderöversikt. Dagens högtrycksrygg över landet ger vika och i natt tar sig ett lågtryck in över Sydnorge och imorgon vidare åt nordost över landets norra delar. Kommande dygn präglas därför av ostadigt och i söder blåsigt väder. Imorgon råder över nordöstra Götaland och sydöstra Svealand stor skogsbrandsrisk och imorgon eftermiddag i delar av norra Lappland stor eller mycket stor gräsbrandsrisk. Följande prognos gäller fram till imorgon kväll. Götaland. I natt tätnar molnen västerifrån följt av regn. Imorgon rör sig regnet i splittrad form österut och följs dagtid av mest uppehåll och luckor i molntäcket. I Halland och Skåne kan det dyka upp någon eftermiddagsskur. Natten blir mild med 7-12 grader och imorgon väntas 13-20 grader. Som lägst i väst och som varmast i östra Småland. Vinden väst eller sydvästlig och imorgon friska vindbyar. I Västsverige lokalt hårda vindbyar. Svealand. I natt ökar molnigheten västerifrån följt av i Värmland och Dalafjällen regn. Imorgon passerar regnet vidare österut och när det når de ostligaste delarna framåt eftermiddagen är det endast i form av något lokalt lätt regn. Till kvällen får Dalarna en till sväng av skurar och då kan ha åskinslag. Temperatur i natt 7-12 grader och imorgon 13-18 grader som högst i Värmland. Syd- eller sydvästvinden tilltar i de södra delarna och här väntas imorgon eftermiddag friska vindbyar. Södra Norrland. I natt ökar molnigheten från sydväst och Jämtland dyker skurar upp och i Ångermanland bildas dis eller dimma som då imorgon bara dröjer kvar ute till sjöss. I övrigt passerar ett splittrat regnområde under morgondagen österut över Härjedalen och Jämtland som till eftermiddagen når kustlandskapen. Efter släntrande skurar passerar samma ostliga bana från sen eftermiddag till kvällen. Temperatur i natt 5-10 och imorgon 8-13 grader, i fjällen 5-10 grader. Vind omkring syd, imorgon sen eftermiddag i Härjedalsfjällen tilltagande frisk nordvästvind. Norra Norrland. Efter dagens skurar kan det i natt, där regn fallit, bildas dis eller dimma. I övrigt blir natten klar till halvklar med 2-7 grader och i fjällen runt 0 grader. Imorgon ökar molnigheten söderifrån och till eftermiddagen i södra och mellersta Lappland samt Västerbotten följs det av regn. I Tornedalen och nordligaste inlandet mest soligt väder och 15-18 grader. I övriga norra Norrland 10-15 och i fjällen runt 5 grader. Vinden i natt mest svag, imorgon syd eller sydvästlig och under eftermiddagen i Västerbotten friska vindbyar. Och så vädret på längre sikt. På lördag får södra Sverige en högtrycksrygg med sol, värme och stackmoln, medan Norrland får blåsigt och i norra delen regnigt väder. På söndag inledningsvis soligt i hela landet, men till kvällen drar ett nytt regnområde in ifrån sydväst. Nästa vecka får vi fortsatt ostadigt och växlande väder med på tisdag en tillfällig högtrycksstabilisering. Och nu dags för dagens temperaturuppgifter. Stockholm uppmättes som mest 23 grader, eller närmare bestämt 22,9 grader, vilket är för hela landet dagens högsta temperatur. Göteborg 16, Malmö 18, Karlskrona 16, Kalmar 21, Visby 17, Jönköping 19, Norrköping 21, Karlstad och Gävle 19, Mora 21, Sundsvall 16, Östersund och Storlien Storvallen 15, Umeå 17, Vilhelmina, Luleå och Jokkmokk 16, Kiruna 15, slutligen Kattejokk 10 grader. Europa nu. Oslo uppmättes som mest 19 grader, Helsingfors 21, Riga 15, London 26, Paris 24, Nice 26, Berlin och Wien 20, Warszawa 18, Kiev 19, Moskva 29, Malaga och Rom 30, Belgrad 21 och slutligen Aten 26 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa fick Sevilla San Pablo i Spanien med 40,6 grader. Och så en nederbördssammanfattning. Under det senaste dygnet har regn lämnat Gotland och Norrlands kust och inland har berörts av kraftiga regn och åskskurar. Följande värden gäller från igår klockan 20 till idag klockan 20 och uppges i millimeter smältform. I Götaland följde på Gotland i Mästerby och Hoburg dryga millimetern regn, annars ringa eller inga mängder. I Svealand fick svenska högarna i Stockholms skärgård störst mängd nederbörd med 6 mm följt av Sörmlandskustens landsort 2 mm. I södra Norrland fick Hemling i Ångermanland störst mängd med 6 mm följt av Hallhågsåsen, Jämtland och Torpshammar Medelpad 3 mm vardera. I norra Norrland fick Fredrika i Lappland störst mängd i hela landet med 12 mm. Därefter Västerbottens Petesträsk och Lapplands Burosjön 6 mm vardera. Vi lämnar nu land och beger oss ut till sjöss. En väderöversikt först. En högtrycksrygg över Östersjön ger vika för ett lågtryck som i natt landstiger över Sydnorge och dagtid rör sig nordost över norra Skandinavien. Kulingvarning finns utfärdad på Skagerrak och följande är utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten och fiskebankarna. Väst eller sydväst 8-13 meter per sekund och i natt avtagande 5-10. Imorgon eftermiddag på fiskebankarna skurar med måttlig sikt, annars mest god sikt. Sydut syra. Sydväst 8-13, i natt väst och avtagande. Imorgon 3-8 och till kvällen nordväst. Imorgon eftermiddag tidvis regn med måttlig sikt. Skagerrak, Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller sydväst 8-13, imorgon eftermiddag på Skagerrak upp till Kuling 15. I natt och imorgon eftermiddag tidvis regn med måttlig sikt. Vänern. Sydväst 3-8, i natt syd och tillfälligt något avtagande. Imorgon eftermiddag sydväst 7-12. Från i natt till imorgon förmiddag regn eller skurar med måttlig sikt. Södra och sydöstra Östersjön. Väst eller sydväst 3-8, imorgon sydväst och ökande 8-13. Från i natt tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Mellersta och norra Östersjön. Väst eller sydväst 2-7, imorgon omkring syd eller sydväst och ökande 6-11. Någon skur men annars god sikt. Rigabukten och Finska viken, omkring väst 3-8, imorgon sydväst. I natt på Finska viken tidvis regn med måttlig till dålig sikt och risk för dimma. Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Syd eller sydost och ökande 3-8 på norra delen och Skärgårdshavet risk för dimma. Imorgon eftermiddag tidvis regn eller skurar. Norra Kvarken och Bottenviken. Syd eller sydväst 1-5 meter per sekund, imorgon eftermiddag sydost. Mest god sikt men risk för dimma, imorgon eftermiddag skurar med måttlig sikt. Och vi avslutar kvällens rapport med aktuella sjöobservationer. Torsminde och Oxöj fyr syd 10 meter per sekund. Skagen syd 6, Nordkoster och Väderöarna sydväst 6. Måseskär syd 7, Pålgrunden sydväst 9, Naven sydväst 4. Vinga syd 8, Nidingen syd 7. Anholt syd 8, Hallands Väderö syd 4, Drogden sydväst 5, Falsterbo syd 5. Arkona och Skillinge sydväst 3, Hammerodde sydväst 7, Hanö väst 5. Ölands södra udde väst 8, Ölands norra udde sydväst 3. Harstena syd 2, Hoburg och Fårösund sydväst 3. Landsort sydväst 9, Skarpö sydost 1, Svenska högarna sydost 4. Söderarm syd 4, Finska Utö väst 5, Nyhamn syd 2. Märket syd 4, Örskär och Äggegrund sydost 7. Kuggören sydost 3, Brämön syd 4, Lunge nord 4 och dålig sikt. Skaxudde ost 3 och dimma, Järnäsklubb syd 2, Holmön ost 2. Bjureklubb syd 1, Piterönskär syd 2. Rödkallen väst 5, Kemi 4 syd 4 och avslutningsvis Storön syd 1 meter per sekund. Och det var allt från SMHI för idag. Oss hör du igen imorgon bitti klockan 05.55 och då med sjörapporten. Till dess, till dig som lyssnat, jag vill önska dig en fin kväll och en god natt. Nu dags för Ekots introtoner.
Först Ekot klockan 10 om nya turer i om Trumps tullar. För igår stoppades Trumps tullar av en federal domstol i USA, men Trump-administrationen överklagade och nu har en appellationsdomstol beslutat att tullarna tillfälligt får fortsätta att gälla medan rättsprocessen kring det här pågår. Domstolen som stoppade tullarna igår menade att Trump överskridit sina befogenheter när han utlyste ett nationellt ekonomiskt nödläge för att kunna införa tullarna. USA:s handelsunderskott utgör inte ett ovanligt och extraordinärt hot enligt domstolen. Men nu pausas alltså domstolens tullstopp. Israel har nu ställt sig bakom ett amerikanskt förslag om en vapenvila på 60 dagar, det uppger Vita huset. I förslaget ingår bland annat att Hamas ska släppa 10 personer ur gisslan och lämna över kropparna av 18 döda. Hamas säger att man överväger förslaget men att det inte uppfyller deras krav. Så Sverige, på Socialdemokraternas kongress debatterades idag hur partiet ska ställa sig till arbetstidsförkortning. Till sist landade man i att partiet ska jobba för en generell arbetstidsförkortning. Annika Strandhäll, som varit engagerad i frågan, är nöjd.
Det här är ett historiskt skifte för socialdemokratin. Det är första gången på flera decennier som vi så tydligt säger att arbetstiden ska ner och den ska ner brett.
Ja, här på Socialdemokraternas kongress har frågan om arbetstid varit omdebatterad. Till slut landade man i ett kompromissförslag som säger att det är arbetsmarknadens parter som ska komma överens och att det inte blir någon tvingande lagstiftning nu. Men Annika Strandhäll är nöjd eftersom man öppnar för regleringar på området.
Men det är inte något liksom hot om lagstiftning om de inte kommer överens. Det är inte så man ska tolka det.
Ja, jag ser ju ändå, jag har ju lyssnat in alla som har talat på den här kongressen. Det finns ju ett enormt starkt tryck i hela den här frågan. Och det som ändå finns med i de här riktlinjerna nu, det är ju att vi som sagt var öppna för olika typer av regleringar. Och vad det då skulle kunna innebära, det får man ju återkomma till.
Det stod ingenting om regleringar på området i partistyrelsens första förslag. Arbetsmarknadspolitiska talespersonen Ardalan Shekarabi tycker inte att man ska se omskrivningen som ett hot om att det blir en lagstiftad arbetstidsförkortning om parterna inte kan komma överens.
Vi har tilltro till parternas ansvarstagande och LO kommer nu att inleda samordnade förhandlingar. Och vi ser att det finns en väldigt ärlig och stark vilja att sänka arbetstiden.
Reporter här Emilia Aro. I Trollhättan drabbades 18 lägenheter av den kraftiga branden i ett flerfamiljshus där under dagen. I en av lägenheterna som förstördes bodde Emil Elbostani som ska ta studenten om några veckor.
Studentmössa, kostym, skor, smycken som jag hade tänkt som jag köpte just för studenten som en liten present för mig själv. Allt är kvar där.
Du tog det ut med din familj i alla fall?
Mm. Jo, det är så att min familj hade åkt till Borås för Kristi Himmelsfärdsmässa. Och jag var på en sista minuten shoppingrunda, så att säga, med mina vänner. För jag har bokat studentresa och vårt plan lyfter imorgon. Så det kom som en chock när jag fick ett samtal att det brinner i vår lägenhet.
Reporter var Tommy Öster på P4 Väst. Så sport och fotboll. Efter en riktigt dramatisk final så tog Häcken hem Svenska Cupen efter att ha besegrat Malmö FF efter straffläggning. Häckens lagkapten Simon Gustafsson som missade en straff hyllar lagets förmåga att hålla ihop och steppa fram när det behövs.
Nej, det var ju en form av superångest. Jag vet inte, jag hade missat så många straffar och knappt någon i min karriär, så det var, och det gör jag gärna inte igen, för det var, ja, det var fan ingen trevlig upplevelse. Men det är då som liksom det också är det här mikroexempel på att vi har varandras rygg och då är det någon annan som steppar fram, och det är precis det som händer under straffläggningen också, så det är, ja, det är poetiskt.
Säger Häckens Simon Gustafsson till Radiosporten, och segern innebär att Häcken får kvalspela i Europa kommande säsong. Så vädret. Imorgon får landets södra och mellersta delar molnigt väder och tidvis regn eller skurar som passerar österut och når ostkusten under eftermiddagen. I norra Norrland ökar molnigheten söderifrån och i södra Lappland följs det av regn. Temperatur i allmänhet mellan 13 och 18 grader. Ekot med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
Det är ju lite särskilt idag och även i P1. Studio 1:s sena sändning utgår och de närmsta en och en halv timmarna så får vi istället veritabla naturupplevelser. Strax så sänder vi morgonens andliga gökotta i repris. Men innan vi hör det, ett naturreportage. Vi sätter oss i ekan med Naturmorgons reporter Thomas Öberg och fiskebiologen Andreas Broman.
Och här har du fått en fisk som nog inte många kan så mycket om och känner till. Vad är det du har i handen?
Ja, men kolla.
15-20 cm lång.
Ja, men kolla käften. Kolla gapet där. Ja, alltså, kolla huggtänderna.
Och tänder.
Och på tungan.
Och tänder på tungan.
Ja.
Silvrig, vacker.
Det är ju värsta monstret egentligen.
Skulle du fråga någon så ska de ändå gissa på strömming eller siklöj eller någonting sånt där. Men det är det inte, vad är det?
Nej, det här är ju slommen kallas den för.
Ja.
Och vissa kallar den för slom och andra kallar den för nors.
Ja. Kallas den slom här uppe i Norrbotten?
Det vet jag faktiskt
nej,
inte.
Nej, men det är
jag är ju ingen riktig norrbottning.
Nej,
jag har ju bott vid Söderhavet i 23 år.
Men det kan bli om du jobbar på det.
Ja, precis.
Ja. Norsen, vad är det för fisk?
Ja, men det är ju en fisk som luktar gurka.
På känna.
Ja, men
lite fantasi. Fantasi så luktar det gurka, visst gör det?
Ja, absolut.
Ja, och gurka
100% är ju gott. Gurka. Det luktar nästan mer gurka än gurka. Det är som koncentrerad gurka.
Just det. Nu luktar det lite abborre och gärs från din hand här också. Så ja, ja, ja. Jo, ja. Men du, nors. Den har alltså en liten fettfena.
Ja, men det är ju en laxfisk. Det är det. Det är en av våra vårlekande laxfiskar.
Det är det. Mm. Berätta mer.
Ja, men det är ju en... den finns både i lite större sjöar, i sötvatten. Och så finns den ju i princip längs hela Östersjökusten. I alla fall från Bottenviken ner till Stockholms skärgård. Jag är osäker på hur långt ner den går.
Ja, den fiskas ju, känt fiskar ju med stora sänkhovar från båtar i Stockholms ström.
Ja, precis.
Som många har sett.
För den simmar ju in mot älvar och åar och så. Och det är där den leker.
Då på här båda. I Norrbottens kusten går det in i åar här och leker?
Nej, inte enbart. De leker ju i sjöarna också. Men,
och ute i havet.
Här ute i kusten. Här är ju så låg salthalt. Den salthalten här är ju bara 1 promille ungefär, och ibland 2.
Ja,
nere på djupen kan det vara 3 promille.
Just det. Det hellregnar när du sitter och plockar ut fisken ur näten här, så att vi börjar nästan känna oss som norsar som simmar här nu. Otroligt silvrig, glänsande.
Ja, precis. De har liksom inga fjäll så här som lossnar så mycket.
Nej.
Utan det är en väldigt speciell fisk.
Och en
silverblank, lite ljus rygg.
Lite skimrande, lite makrillskimmer nästan över det här i regnbågsfärger.
Men det är ju gapet som är slående.
Och varför har den så vassa tänder?
Ja, men jättebra fråga.
Ja. Jag menar, vad äter den?
Med tanke på hur gapet ser ut så kan man ju tänka sig att de äter ganska mycket fiskyngel och så. Mm. Men jag vet inte hur pass studerat det är faktiskt. Mm. Varför har man annars sånt här gap på de här tänderna? Alltså, det är ju en vampyr. Fast med tandgarnityr också på tungan.
Ja. Och en stjärtfena som är djupt kluven som en svalstjärt.
Ganska smal. Ja. Precis. Långsmal fisk.
Ja. Ja.
Jag tror den största vi har fått nu här på det här kustprofisket, den var 27 cm, så det var ju ändå en rejäl. Den här är ju bara, kanske knappt 20 eller 20.
Och här kommer en strömming.
Det här är nog en strömming.
Ja, då ser man skillnaden verkligen. Mycket fjäll och stora ögon. Och,
den här är ju också ett stort gap egentligen.
Ja, men inte vassa tänder.
Inga vassa tänder.
Nej.
De här är ju rena planktonätare.
Jaha.
Far runt i stora stim och...
Just det.
Jag vet inte.
Ja. Tack Andreas Broman. Just nu blöt fiskebiolog.
Ja. Med en lätt doft av gurka.
Så är det. Det är gott.